Podplay. Det är söndag eftermiddag, den 13 februari år 2000. I Valley Center, ett lantligt område i södra Kalifornien, är 55-årige Robert Bob Dorotic ute på en joggingtur. Han har på sig en röd college-tröja, träningsshorts och springskor. Löpning är hans stora hobby och flera gånger i veckan ger han sig ut längs vägarna. Den här söndagen kör Bob sin vanliga runda, några kilometer genom landskapet där han och frun Jane har ett hus och en liten hästgård. Bob springer ofta ensam. Det är hans sätt att tänka och bearbeta. Och den här eftermiddagen har han mycket att tänka på. Tankarna snurrar i takt med att timmarna går. Bob rör sig snabbt längs vägkanten. Det är ingen som vet att detta kommer bli hans sista löprunda i livet. Och att hans fru Jane inte bara kommer bli änka, utan också misstänkt för mord. Du lyssnar på Felaktigt dömd om Jane Dorotic. Ett fall där man valde det enklaste spåret för att nå en fällande dom. En dom som splittrade en hel familj. Jag heter Hilda Hense. Runt klockan 13 på eftermiddagen den 13 februari säger 53-åriga Jane Dorotic hej då till sin man Bob. Medan han är ute på sin löprunda fortsätter hon att ta hand om hästarna på gården. Det går några timmar. Först tänker inte Jane så mycket på hur länge hennes man varit borta. Men när mörkret börjat lägga sig blir hon orolig och ger sig ut i bilen för att leta efter Bob. Men hon hittar inga spår efter honom. Vid 8-tiden har oron förvandlats till rädsla. Något är fel. Och hon ringer polisen och anmäler Bob försvunnen. Hon ringer även deras tre barn. Sönerna Alex och Nick och dottern Claire tar sig hem så fort de kan. Claire märker direkt när hon träffar sin mamma att något har hänt. Jane är rädd, nervös och gråter. Hon är nästan hysterisk av oro. När kvällen övergår till natt letar polisen fortfarande för fullt efter 55-årige Bob. I gryningen vid 4-tiden hittas Bob till slut, flera kilometer från sitt hem. Han ligger på rygg i ett dike vid vägkanten och har fortfarande joggingkläderna och löparskorna på sig. Ansiktet och nacken är blodig och runt halsen sitter ett rep. Polisen konstaterar att han har blivit misshandlad med ett trubbigt föremål och blivit strypt till döds. Vid mordplatsen hittar man däckspår från en okänd bil. Teknikerna fotograferar spåren och fortsätter sedan med sin utredning. Samtidigt åker två av poliserna hem till 53-åriga frun Jane för att meddela att de har hittat hennes man och för att förhöra henne. Jane släpper villigt in dem i sitt hem. På väg in noterar polisen ett rep som hänger på en krok på husfasaden. Ett rep som enligt dem är väldigt likt det rep som fanns runt Bobs hals. Men det är inte det enda de hittar. I makarnas sovrum finner man flera blodfläckar, bland annat på väggarna, golvet och mattan, och en stor blodfläck på undersidan av deras madrass. Jane säger att hennes man nämnde något om att han blött näsblod i sängen och att det kan vara därför fläcken hamnat på madrassen. De andra fläckarna förklarar hon med att deras hundar har varit skadade och han har blött ner sovrummet. Blodfläckarna i taket och på fönstren förstår hon dock inte hur de har hamnat där. Polisen börjar nu bli misstänksamma och upptäckten av en blodig spruta i soporna förstärker bara misstankarna. Jane säger att sprutan innehåller lugnande medicin som hon brukar ge till hästarna. Att hon använder flera sådana sprutor nästan dagligen. Men polisen börjar nu bilda en teori om vad som kan ha hänt. Teorin är att mordet har skett i sovrummet. Att Jane har slagit sin man i huvudet med ett trubbigt föremål och strypt honom till döds. Sedan klätt på honom hans joggingkläder och skor och kört iväg med kroppen några kilometer och dumpat den i diket vid vägkanten. Polisen tror sig också veta motivet bakom mordet, nämligen pengar, vilket paret bråkade mycket om. Maken Bob var väldigt sparsam, tjänade dåligt och hade svårt att få jobb som ingenjör, medan Jane tjänade sexsiffriga belopp och gillade att unna sig. Hon hade gått från att vara sjuksköterska till att bli chef inom hälsovårdsbranschen och därmed fått en rejäl löneökning. Makarna bråkade så mycket att de 3 år tidigare, 1997, till slut separerade. Efter 27 års äktenskap hade Bob fått nog och ansökte om skilsmässa. Han flyttade till en annan bostad men kom sedan tillbaka till gården efter ett år och de försökte försonas. Enligt polisens egen bild så verkade allt bra igen mellan makarna. I alla fall ett tag. Men någon gång där i slutet av 90-talet så var äktenskapet mer eller mindre över. Dock inte juridiskt. Bob bodde dessutom kvar på gården, även om frun Jane ville att han skulle ut ur huset. Till polisen påstår dock Jane att relationen var bättre än någonsin och att det var deras kärlek som gjorde att de hittade tillbaka till varandra, vilket 17-åriga dottern Claire intygar. Men trots makarnas påstådda nyfunna kärlek så är polisen redan övertygad om att frun Jane är den skyldiga. Repet i hemmet som liknade det från mordplatsen, blodfläckarna i sovrummet, däckspåret och den blodiga sprutan med spår av lugnande hästmedicin är deras starkaste bevis. 3 dagar senare griper de 53-åriga Jane Dorotic och anhåller henne för mordet på maken Bob. I mitten av maj 2001, över ett år efter mordet på Bob, har det blivit dags för rättegång. Åklagarsidan menar att motivet för mordet är att frun Jane inte ville behöva betala underhåll till Bob ifall de skulle skiljas juridiskt. De anser också att mordet inte kan ha ägt rum vid vägkanten eftersom det inte fanns tillräckligt med blod på platsen. Istället menar de att blodet i sovrummet tillhör Bob och att mordet alltså måste utförts där. Janes svar på hur blodfläckarna hamnat där är fortfarande att deras skadade hundar blött ner rummet och att Bobs näsblod hade droppat ner på madrassen, vilket Jane själv menar att hon hjälpte till att städa upp. Men åklagaren köper inte fruns förklaring. Precis som polisen anser åklagaren att Jane mördade sin man Bob med trubbigt våld och strypning när han låg i sängen. Men var mordvapnet befinner sig är fortfarande en gåta. Ett annat av åklagarens bevis är däckspåren som funnits vid mordplatsen. Bilder på däckspåren visas upp i rättssalen och ett av expertvittnena hävdar att 3 av spåren matchar makarna Dorotics bil. Men det som är åklagarens starkaste bevis enligt henne själv är den blodiga sprutan som hittades i soporna. Trots att det inte finns några tecken på att Bob ska ha blivit injicerat med något så är det Bobs blod på sprutan. Det finns också ett blodigt fingeravtryck på sprutan som verkar tillhöra frun Jane. Jane kan inte riktigt förklara varför det finns på sprutan men säger att fingeravtrycket i så fall måste ha hamnat där när hon hjälpte Bob med att städa bort näsblodet. Det har nu blivit dags för åklagaren att ta in sina vittnen. Och hon börjar med 2 personer vars vittnesmål kommer att väga extra tungt. Nämligen parets söner, Nick och Alex, som har valt att vittna mot sin mamma. Bröderna berättar dels om sin uppväxt och dels om tiden innan mordet. De säger att föräldrarna haft ett stormigt äktenskap, särskilt under det senaste året. De grälade mycket och Jane var ofta frustrerad och arg på sin man. Alltså motsatsen till Janes egna påstående om att relationen varit starkare än någonsin under den sista tiden. En av sönerna vittnar att mamma Jane vid ett tillfälle ska ha sagt något i stil med att hon önskade att Bob bara kunde försvinna. Sönerna beskriver sin mamma som en person som vill ha kontroll över både hemmet, gården och relationen. De menar att hon såg sin man Bob som ett hinder för sina planer att expandera verksamheten på hästgården eftersom han bodde kvar och ägde fastigheten och vägrade flytta eller skriva över ägandet till Jane. Hon riskerade därför att förlora både hemmet och hästverksamheten i en eventuell skilsmässa. Sönernas vittnesmål stärker alltså indirekt åklagarens teori om att motivet bakom mordet ska ha varit pengar. Men vad säger då Janes advokater om det hela? Hur lyder försvarets version av vad som egentligen hände? En av advokaterna inleder faktiskt med att hålla med åklagaren om att mordet ska ha skett i sovrummet. Men det är inte det enda uppseendeväckande som händer. Det advokaten säger härnäst är något som chockar hela rättssalen. Han påstår att det är den nu 18-åriga dottern Claire som ska ha utfört mordet på Bob. Advokaten hävdar att Claire hatade sin pappa eftersom han hade hotat att sälja hästarna och att hon var kapabel till att mörda. Rättsexperter har i efterhand sagt att det var en udda och riskfylld taktik av försvaret att plötsligt peka ut dottern Claire som potentiell mördare. En taktik som frun Jane motvilligt ställer sig bakom. Men hon säger att det bästa hon kan göra är att lita på sina advokater. Försvaret kallar sedan in sina vittnen. En av dem är en kvinna som berättar att hon tror sig ha sett Bob några timmar innan mordet, sittandes i en svart pickup mellan två män, inte långt från diket där hans kropp hittades. Men det är två viktiga personers vittnesmål som saknas. Både frun Jane själv och dottern Claire vägrar nämligen att vittna under rättegången. I Janes fall är det ett strategiskt val av advokaterna, eftersom hon annars skulle kunna bli för pressad av åklagaren och få sin trovärdighet påverkad inför juryn. I dottern Claires fall vet vi inte exakt varför hon valde att avstå och kan bara spekulera. Kanske handlade det om att inte splittra familjen ännu mer. Kanske handlade det om något annat. Några dagar senare har det blivit dags för båda sidorna att ha sin slutplädering. I den trycker advokaterna bland annat på att åklagarsidan har avfärdat viktiga vittnen, som kvinnan som påstår sig ha sett Bob i en främmande bil och lagt för mycket fokus bara på frun Jane. Åklagaren i sin tur radar återigen upp sina starkaste bevis och målar upp bilden av Jane som en aggressiv och kallhjärtad kvinna som ville bli av med sin man Bob för att han stod i vägen för hennes drömmar och det hon älskade mest, att ta hand om sina hästar. Efter 4 dagars överläggning är juryn enad om sitt beslut. De anser att Jane är skyldig till mordet på sin man Bob Dorotic. Några dagar senare faller domen. 54-åriga Jane Dorotic döms till 25 år till livstidsfängelse för mord. Efter domen hamnar 54-åriga Jane i Central California Women's Facility i Chowchilla, ett av USAs största kvinnofängelser. Men trots att det ser mörkt ut så ger hon inte upp. Under de kommande åren kämpar hon ensam för att få sin frihet tillbaka. Hon skriver till alla Innocence Project i landet som hon kan komma på och ber dem att hjälpa henne. Hon överklagar också domen flera gånger och skickar in motioner till olika domstolar i San Diego om att nya DNA-prov på blodfläckarna och föremål från brottsplatsen ska göras. Åren i fängelset flyter sakta på. Jane fortsätter att skicka in motion efter motion, men alla blir nekade. Men 2015, alltså 15 år efter mordet på Bob, så händer något. En motion som Jane skickade in 3 år tidigare blir godkänd. I motionen har hon bett om att man ska göra nya DNA-tester, bland annat på blodfläckarna i sovrummet, på repet som användes för att strypa Bob, hans naglar, den blodiga sprutan i soporna och på kläder från brottsplatsen. Inget av dem hade testats ordentligt under mordutredningen, trots att åklagarsidan påstod att man hade gjort ett grundligt arbete med att skanna av brottsplatsen efter DNA, vilket alltså inte stämde. Istället för att DNA-testa blodfläckarna gjorde man bara en så kallad visuell blodmönsteranalys som innebar att man analyserade blodets mönster och placering. Kriminalteknikerna gjorde också serologiska tester där man kollar vilken blodgrupp som blodfläckarna tillhör och försöker matcha det med offrets. Båda metoderna anses idag vara gammelmodiga och opålitliga. Men i takt med DNA-teknologins utveckling hoppas nu Jane på att det här ska vara hennes väg till frihet. Samtidigt får Jane flera positiva nyheter. Alla de brev hon skickat till olika Innocence Projects runt om i landet har till slut lönat sig. Nu har hon fått napp. En organisation som heter Loyola Law School och deras Project for the Innocent tar sig an Janes fall och tar över arbetet med att se till att de nya DNA-testerna görs. Jane kan nu pusta ut, åtminstone lite grann. Hon behöver inte göra allt själv längre. Efter några månader är det till slut dags. Resultatet från de nya testerna har kommit. Och nu ska fallet med Jane Dorotic ta en något oväntad vändning. Det visar sig nämligen att det inte finns spår av Janes DNA på någon av blodfläckarna eller på föremålen från brottsplatsen. Däremot hittar man spår av DNA från en okänd man. Jane och hennes team på Project for the Innocent får upp hoppet. De tänker att det nu borde vara tydligt att Jane är oskyldig. Men glädjen blir inte långvarig. Domstolen i San Diego anser att värdet i DNA man hittat är för lågt för att kunna göra en trovärdig tolkning och att bevisen fortfarande pekar på att Jane är den skyldiga. De anser också att försvarets argument till stor del är grundade i spekulationer och felaktiga faktapåståenden. Det verkar nu som att Jane och hennes team kanske är tillbaka på ruta ett. Det har nu blivit april 2020 och 5 år har gått sedan de nya DNA-testerna gjordes. Hela världen befinner sig i en brinnande pandemi, vilket inte bara påverkar det amerikanska samhället utan också deras fängelser. Jane Dorotic är nu 72 år gammal och har spenderat de senaste 20 åren bakom galler. En 20 år lång kamp för att bevisa sin oskuld och få sin frihet tillbaka. En kamp som nu verkar vara över. Eller åtminstone delvis. På grund av sin ålder, hälsa och med tanke på smittorisken har domstolen beslutat att Jane ska bli villkorligt frigiven. När hon kliver ut ur fängelset möts hon av journalister, fotografernas kamerablixtar och folk med skyltar där det står Free Jane med stora svarta bokstäver. Iförd munskydd sätter hon sig i en bil och vinkar glatt till de som har kommit dit för att visa sitt stöd. Även om Jane är ute ur fängelset så är hon inte helt fri än. Nu börjar arbetet med att förvandla hennes frigivning från villkorlig till permanent. Och redan efter 2 månader, sommaren 2020, kommer nästa vändpunkt för Jane. Högsta domstolen i San Diego upphäver hennes morddom. Detta efter att ha granskat DNA-testerna från 2015 igen och de bristande metoderna som användes under mordutredningen. Domstolen anser också att den ursprungliga rättegången inte uppfyllde kraven för en rättvis process. Men Jane kan ännu inte andas ut helt. För även om domen är borta så finns åtalet mot henne fortfarande kvar. Hon är alltså inte längre en dömd mördare men står fortfarande åtalad för mord och kan ställas inför en ny rättegång. Och mycket riktigt, 1 år senare, år 2021, så beslutar sig åklagarmyndigheten i San Diego för att åtala Jane igen. De hävdar att det fortfarande finns tillräckligt mycket bevis för att pröva fallet på nytt. Det juridiska spelet är alltså inte över. Vi har nu kommit fram till våren 2022. Både åklagarna och försvaret har förberett sig det senaste året och slipat på sina argument inför den nya rättegången. Men för åklagarna ser det ut att kunna bli tufft. Deras bevisläge är nu mycket svagare än vid rättegången 2001. Varken den blodiga sprutan eller repet hade spår av Janes DNA. Metoderna som användes för att analysera blodstänket ansågs opålitliga Och dessutom fanns det DNA från en okänd man på flera av föremålen från mordutredningen. Rättegången närmar sig med stormsteg. Måndag morgon den 16 maj 2022 har det till slut blivit dags. 75-åriga Jane och hennes advokater slår sig ner i rättssalen och gör sig redo. Men precis när rättegången ska dra igång tar en av åklagarna till orda. Med myndig stämma förklarar han att åklagarsidan vill släppa åtalet mot Jane och lägga ner fallet. De anser att bevisen inte längre räcker för att kunna visa bortom rimligt tvivel att det var Jane som mördade sin man Bob. Domaren säger åt Jane att hon är fri att gå och önskar henne lycka till. Jane ler mot åklagarna och kramar om sina advokater. Efter att ha spenderat 20 år av sitt liv i fängelse och kämpat för sin rättvisa så är 75-åriga Jane Dorotic nu helt fri. När den här podden produceras, år 2025, är Jane Dorotic 78 år gammal. Sedan sin frigivning har hon aktivt engagerat sig som rättsaktivist. Hon arbetar också som rådgivare för det nybildade Los Angeles Innocence Project, där hon hjälper till att utveckla strategier för att stödja personer som blivit eller varit felaktigt dömda. Men trots att Jane gör sitt bästa för att få livet tillbaka, så är det något som fattas. Ända sedan hennes man Bob blev mördad den där februarikvällen 2000 så har hela familjen Dorotic varit splittrad. Sonen Alex pratar inte med henne och är fortfarande övertygad om att mamma Jane är skyldig. Den andra sonen Nick dog 2023. Jane säger att den enda hon har kontakt med är dottern Claire och att de fortfarande har en nära relation. Hon brukar åka och hälsa på dottern på hennes hästgård i Florida. Jane menar att ridningen och den nära kontakten med hästarna är en form av återhämtning. En symbol för att återta det liv hon en gång förlorade. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Emil Pettersson. Redaktör var Victoria Rinkus. Och producent var Oliver Bergman. Felaktigt dömd är en produktion av Podplay.
En del av Power Media.